Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens predikotext som är hämtad ifrån Efesierbrevets andra kapitel och från den första versen. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Amen. Herre, helg oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Ja, vi firar idag tredje söndagen efter påsk. Och påsken och söndagarna efter påsk påminner oss om uppståndelsens under. Kristus har uppstått. Han har gått ur graven, han har dött för våra synder. Men uppstått som ett tecken på seger. Döden är besegrad. Och livet, Kristus själv, har fört fram liv och oförgänglighet fram i ljuset. Verserna innan dagens text så berättas om hur Gud fadern uppväckte sonen. Han som var död blev levande. Dagens text, den inled så här. Också er har Gud gjort levande. Kristi uppståndelse har alltså betydelse för vårt andliga liv. Liksom han har blivit gjord levande genom Guds kraft, så blir vi levande gjorda genom Guds kraft. Dagens text lär oss att Gud uppväcker oss. Han uppväcker oss som var döda. Denna uppståndelse skänker oss av barmhärtighet, inte på grund av gärningar. Och vi talar här inte om vår kroppsliga uppståndelse, utan den uppståndelse Gud skänker här i livet genom den nya födelsen, genom tron, genom omvändelsen, genom dopet. Bakgrunden är vår andliga död. Dagens text konstaterar: också er har Gud gjort levande, ni som var döda. Så illa ser det alltså ut utan Gud. Bibeln beskriver inte människan utan Gud som en fri person, som många skulle beskriva sig idag. Ni var döda, säger den. Skulle man beskriva omvändelsen så att det handlar om att förbättra sig själv, att försöka bättre, att putsa till den fina ytan, så har man inte förstått hur illa ställt det är med oss människor. Vad skiljer en död människa, en verkligt kroppsligt död människa, ifrån en levande? Jag egentligen skulle man kunna säga att det är två saker man kan säga om man bara ser på en död kropp. Den är fullkomligt kraftlös och den är utsatt för förgängelse. En kroppsligt död, en sån person. Han hör inte när folk talar. Han har ingen, alltså om vi bara ser på själva kroppen. Han har ingen matlust. Han känner ingen smärta. En andligt död person lyssnar inte på Guds tal. Hon har ingen hunger efter Guds ord. Hon känner ingen längtan efter att följa Guds vilja. Man kan stå på en kyrkogård och kommendera de som ligger där att göra saker och ting. Det kommer inte att hända någonting. Samma sak är det med andligt döda. Man kan prata hur mycket som helst med dem. Religion, filosofi, politik. Vad gäller det andliga? Om inte Guds andes liv genom evangelium i ord och sakrament får uppväcka, precis som Kristus blev uppväckt ur graven, så uträttar man ingenting. Det som tror på människans fria vilja att omvända sig bör göra ett studiebesök på en kyrkogård. En död människas kropp, den börjar upplösas. Den utsätts för förgängelse. När Jesus kom till Lazarus grav säger Marta att han kommer för sent. Det är fjärde dagen. Han luktar redan. Mänskligt sett var det för sent. Men för Jesus är det aldrig för sent. Till församlingen i Efesus och till alla sanna Guds barn så säger Gud genom aposteln Paulus: er har Gud gjort levande, ni som var andligt döda. Ni som var döda. Han talar om den andliga döden. Han talar inte om den kroppsliga döden. Han menar inte att alla dessa hade blivit kroppsligt uppväckta. Men de hade varit andligt döda och hade blivit andligt uppväckta. Och så förklarar han hur döden yttrar sig. Er har Gud gjort levande, ni som var döda, genom era överträdelser och synder. Han påminner dem om hur det var innan de kom till tro. Det livet innan dess kanske man då höll för naturligt. Ja, men så lever ju alla. Ordet överträdelse på grekiska handlar om att kliva iväg i fel riktning. Att avvika, man tappar riktning och man irrar bort från den rätta vägen. Man kanske ser Gud genom skapelsen, men man bryr sig inte om vad tron på Gud förpliktar oss till. Man tar inte felen i livet så allvarligt. Eller så tar man dem allvarligt, men man inser inte att det innebär en konflikt med Gud. Eller så inser man att det innebär en konflikt med Gud. Men så försöker man att bättra på dem med fler goda gärningar som alla är ofullkomliga. Man försöker att täcka över de onda gärningarna med goda och bättre gärningar, handlingar. Synd betyder, vi har talat om överträdelse, nu ska vi tala om synd. Synd betyder på grekiska att missa målet. Guds mål med att skapa människan var att hon skulle leva till hans ära i tillbedjan och i lydnad. Och känns inte det som det naturligaste i livet, det som livet var ämnat för, då har man missat målet. Man kanske tycker att andra saker är viktigare som mål i livet. Då har man definitivt missat målet. Man ser inte målet för att man inte har syn. För en död kan ju inte se. Det är ofta svårt för nutidsmänniskan att erkänna att hon är en syndare. Man är en syndare om man syndar, säger man. Och jag betalar ju min skatt och jag älskar mina barn. Och min fru, jag stjäl i alla fall inte och jag ger en slant till Röda Korset då och då. Man är en syndare om man syndar, säger man. Och det gör inte jag, inte så mycket i alla fall. Men det är ju tvärtom. Man syndar därför att man är en syndare. Om vi ser tillbaka på definitionen av synd, att ha missat målet med sina liv, så ser vi att vi alla har syndat. Vi knallade inte på Guds väg utan på vår egen väg. Ja, inte bara på vår egen väg, säger dagens text. Paulus skriver: tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Innan vi gjordes levande, innan Gud uppväckte oss från den andliga döden, så levde vi inte i valet i en sorts neutral zon. Det finns ingen sån zon, säger skriften. Det talar om att antingen så hör man till Gud eller så hör man inte till Gud. Den talar om den onde och hans änglar, härskaren över luftens välde, den onde själv. Inte undra på att det aldrig blir riktigt bra i den här världen. Man försöker så gott man kan, men det blir aldrig riktigt som man hade tänkt. Någonting sätter en käpp i hjulet hela tiden. Det blir i samhället och i världen och omvärlden aldrig någon riktig kärlek, någon riktig fred, någon fullkomlig godhet, någon perfekt rättvisa. Ondskan och egoismen kryper in på det ena eller andra sättet. Och skriften förklarar orsaken som borde göra att vi inte skulle förvåna oss. Skriften säger att Satan, den onde, styr över olydnadens söner. Och han lyckas så bra till och med detta, så att de trots att man är trälbunden tror att man är fri. Då har han ju lyckats väldigt väl. Man följer härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Ja, synden finns inte bara utom oss som en kraft som förleder oss. Och nu går Paulus ännu djupare in i detta, så vi kan uppleva mörker, och förklarar att han nu har sett någonting som han inte hade sett förut. Som farisé, som en superreligiös ivrare, så trodde han att han var fri att lyda det goda. Men nu såg han, och han säger så här: bland dem, säger denna extremt religiösa människa, bland dem var vi alla en gång, även religiösa människor, även fromma människor, bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi är liksom de andra. Att följa vad köttet och sinnet ville, det kan handla om att för egen del vilja få ut så mycket som möjligt av livet, av affärer, av karriär, av mat och dryck, av sexualliv. Att för egen del vilja få ut så mycket som möjligt av livet. Så levde vi alla. Men det betyder inte bara detta att leva ett lastbart liv, att man överdriver gottandet i den här världen, i det här livet. Det är ett liv där Guds vilja har ersatts av vår egen. Allt handlar om vad jag vill, om vad jag känner, om hur jag mår. Inte om vad Gud vill och vad medmänniskorna behöver. Av naturen var vi vredens barn. Så illa ställt är det med oss ända från födelsen. Och i en sociologisk rapport så kan vi läsa följande ord: varje baby börjar livet som en liten vilde. Han är totalt självisk och självcentrerad. Han vill ha, när han själv önskar, sin nappflaska, sin mammas uppmärksamhet, sina lekkamraters leksaker, sin morbrors klocka. Förnekar man honom det, så kommer han att reagera med ilska och aggressivitet som skulle vara dödande om han inte vore hjälplös. Han har ingen moral, ingen kunskap, inga förmågor. Det betyder att alla barn, inte bara vissa individer, föds som ungdomsbrottslingar. Om han tilläts fortsätta i denna sin spädbarnstids självcentrerade värld och få fritt utlopp för sina impulsiva handlingar att tillfredsställa sina egna behov, så skulle varje barn växa upp till en kriminell, en tjuv, en mördare och våldtäktsman. Och detta är ifrån Minnesota Crime Commission, en sociologisk rapport. Och det stämmer väl överens med orden i dagens text. Av naturen var vi vredens barn. Vi känner av våra onda hjärtan, men Gud vare tack att Gud inte såg på hur hopplöst vi förlorade var i oss själva och hade det som utgångspunkt. Gud, men Gud som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Det var någon som sa att Gud måste väl ändå ha sett någonting gott i oss. Annars så hade han inte älskat oss och sänt oss sin enfödde son. Han måste väl ha sett någonting gott i oss. Varför skulle han annars sända sin son? Men när dagens text berättar om vad Gud verkligen älskade, så beskriver den inga behagliga detaljer. Den säger att Gud uppväcker dem som var andligt döda genom överträdelser och synder, som är under djävulens herravälde, som följer köttet och sinnet. Men är inte just detta storheten i Guds kärlek när den uppenbaras? Att Gud älskar inte för vad han ser. Gud är barmhärtig och han älskar förbehållslöst. Han älskar för att han är barmhärtig. Han älskar inte på grund av någonting i oss. Guds kärlek är obetingad. Han älskar oss så mycket, oss som snurrat in oss i vårt eget jag, oss som följer den onde och köttet. Han älskade oss så mycket att han offrade sin egen son. Kristus offrades på korset för att betala den skuld som vi äger på grund av vår synd. Genom Kristi kors uppenbaras Guds kärlek. Han förlåter oss genom att låta sonen ta vår skuld och genom honom ge oss förlåtelse. Såg han inte ändå en strimma av ljus, en glimt av kärlek i våra hjärtan, en strimma av liv när han kallade oss? Nej. Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Guds kärlek uppenbaras genom att Guds barn gjordes levande som var döda i överträdelser och synder. Han kunde ha sagt om Paulus: jag slösar inte energi på den mannen som förföljer min kyrka. Men han gjorde det inte. Mitt under en av hans förföljelseräder mot de kristna, så gör han honom levande. Han kunde ha sagt om David, som i egoism lurat till sig Batseba på bekostnad av hennes mans liv. Han kunde ha sagt: nu är måttet rågat för min andligt döde kung. Men han gjorde det inte. Han upprättade honom och gav honom förlåtelse. Han kunde ha sagt om Petrus, som förnekade Jesus inte bara en utan tre gånger, och inte inför kungar och kejsare utan för en enkel tjänsteflicka, så hade han förnekat sin frälsare Jesus 3 gånger. Han kunde ha sagt: så, nu är det kört för den mannen. Men han gjorde det inte. Han förde livet tillbaka till Petrus genom Maria från Magdala. När han sa till Maria från Magdala: gå och säg till lärjungarna, och särskilt Petrus, att jag har uppstått. Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, nåd är det. Det är ingenting vi förtjänar. Att vi får kallas Guds barn, och det grundas till 100% i Guds barmhärtighet. Och Guds kärlek, den är så stor att han inte bara drar ett streck över det förgångna. Han gör oss levande. Han ger oss andligt liv, så att Gud, och inte det egna jaget, hamnar återigen i centrum i våra liv. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. Vi som ingenting förtjänade, vi inte bara upprättas, vi får en äroställning. Ser ni det? Texten. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. Vi härskar genom tron tillsammans med Kristus. Guds barn är kungar och präster. Ett konungsligt prästerskap, säger skriften. Han har gjort det, säger dagens text, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Han upphöjer oss för att visa hur mycket han älskar oss. Guds kärlek och nåd mot oss syndare kan helt enkelt inte uttryckas med ord. Så Paulus får använda såna här stora ord som inte rymmer det som kan beskrivas, när han säger det är hans överväldigande rika nåd. Man säger till oss att döden sätter punkt för livet. För Guds barn är det precis tvärtom. Livet, Jesu Kristi liv, hans uppståndelse ur graven, Jesu liv sätter punkt för döden. Vår död. Vi behöver inte vara rädda för döden. Kristus skänkte oss liv, så att vi inte behöver stanna i den kroppsliga, andliga och eviga döden, utan får uppstå på den yttersta dagen till ett nytt liv med Kristus, därför att han har uppstått. Och allt detta skänker han oss för att bevisa hur god och kärleksfull han är. Du är frälst. Du är förlåten. Du är rättfärdig. Inte för att du var bättre än andra, utan för att Gud i kommande tider ville visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Jag säger Gud genom aposteln Paulus: av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Tänk så stort. Gud ser att vi inte förtjänar, ändå ger han. Han ger av sin förlåtelse genom Kristus. Han ger helt oförtjänt av nåd. Och han ger åt tron. Guds budskap till oss människor är att Jesus på korset gjort allt väl inför Gud genom sin död. Och genom tron så litar vi på att det är vår egendom. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåvärde. Den som trodde att frälsningen handlade om vad vi gör får här veta att det inte alls handlar om det. Det handlar om vad Gud ger. Frälsningen är en gåva. Det är något som Gud skänker. Ja, han skänker till och med tron. Av nåden är ni frälsta genom tron, och det är inte av er själva. Guds gåva är det. Men det är ju så att så fort vi människor tänker på religion, så tänker vi på vad vi behöver göra nu. Vi kan inte alls förstå hur Gud skulle skänka bort det största och det allra bästa helt gratis. Vi har ju lärt oss att ju mer värdefullt någonting är, desto mer måste man betala för det, eller hur? Men hos Gud är det precis tvärtom. Det allra dyrbaraste, det allra största, gemenskapen med Gud, är gratis. Och därför upprepar han det gång på gång i texten på olika sätt. Han säger Guds gåva är det inte på grund av gärningar, att ingen ska berömma sig. Men det släpper inte ifrån oss. När vi har fått gåvan så tänker vi så här: kanske jag som har fått gåvan, jag måste väl ändå vara speciell. Men ingenting skiljer dig och mig från någon annan. Gud ger inte för den vi är, för vad vi har gjort. Skriften säger, han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av vad vi har uträttat, utan i kraft av sitt eget beslut och sin nåd som han har gett oss i Jesus Kristus från evighet. När Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbaras, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Vi kan då förstås inte berömma oss. Vi har inget att skryta över, inget att vara stolt över. Det enda vi har är vår glädje i Gud och hans nåd, ingenting annat. Och för att vi är glada, och nu ska vi vara glada, nu bör vi vara glada när vi vet det här. Och för att vi är glada så ska vi visa vår tacksamhet till Gud genom att bära frukt i goda gärningar, genom att älska Gud och våra medmänniskor i handling. Ty hans verk är vi, avslutas dagens text, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i den. Amen. Låt oss bedja.